Och ofta hänger det på att man träffar människor som har kunskaper som jag själv inte har. Och som man blir inspirerad av och som sen kanske tipsar om något annat. Så att just det här att, och det har jag försökt hela tiden, men jag vet inte hur duktig jag varit. Men att inte tro att man klarar av allt själv. Utan att lyssna på andra. Det är bäst. Vi är bäst i grupp. Liksom. Rätt typer av grupper så funkar vi bäst som människa.
Glad långfredag önskar vi er som lyssnar. Och innan vi startar igång avsnitt nummer 3 så vill vi verkligen passa på att tacka alla ni som följer vår resa och vår dröm. Både genom att lyssna på podden men också att skriva på våra sociala medier. Vi blir så glada. Och stort tack även till vår samarbetspartner Kawasaki Sverige. Som 30-åring tog han ett efterlängtat MC-körkort och har förhoppningsvis inför denna säsong hittat en bra motorcykel till sina 197 cm. Han uppskattar verkligen det lokala och närproducerade hantverket gällande mat och dryck, jobbar inte bäst under press och kommer inom ett år göra en utställning om Östersjön. Varmt välkommen till avsnittet med Johan Pettersson. Välkommen till MC Tankar i kubik, Johan Pettersson.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du?
Johan Pettersson, ja, vem är jag? För de som lyssnar så kanske man har sett mig på tv i någon underhållningssammanhang. För jag har gjort det i 32 år. Bara med Disneyklubben och sen har jag gjort det är en otal massa saker. Bland annat det som man kanske kan känna igen mig i, så är det antingen Dr. Mugg, Hem till Midgård, Partaj, Kaffe Bärs eller Helt Perfekt, eller nu senast då Bäst i Test. Så någonting där tror jag, då kanske, aha, det är han, aha. Så det är jag, men jag är också tvåbarnspappa och jag kör motorcykel så ofta jag kan. Det är tyvärr inte, det är för sällan ibland, men jag försöker så ofta jag kan.
Vad härligt. Och liksom, hur började resan in i motorcykelvärlden?
Ja, den är lite slingrig, vilket ju passar eftersom det är motorcyklar. Men jag började ta motorcykelkörkort när jag var 16 år. För då var det, man kunde ta ett körkort då, så gällde det även för tung motorcykel. Det här var sista året som lätt motorcykelkörkort skulle man kunde föra över det till tung motorcykel. Så jag sa ingenting till mina föräldrar för att de tyckte inte det var en bra idé. Och jag har en bror som kör också. Han är äldre än vad jag är. Och sen blev det så att precis när jag skulle ha uppkörningen kvar bara så smällde min bror så pass illa så att han var centimeter från att klara livet och millimeter från att bli förlamad liksom resten av livet. Så då la jag av när jag var 16 år, berättade för mina föräldrar och de betalade allt jag hade lagt ut. Och då, det blev liksom paus på något sätt. Men min bror, han klarar sig, han mår jättebra nu och han kör motorcykel. Liksom fort han kunde så körde han hoj igen. Men det dröjde tills jag var 30 år. Så tog jag motorcykelkörkortet. För då var småbarnsåren och jag behövde någonting. Liksom, jag behövde någonting för mig själv, en hobby eller någonting. Så det blev ett glapp däremellan. Men då tog jag när jag var 30 år. Och sen hade jag motorcykel för att pendla. Jag bor i Stockholm och vissa månader så kunde det ta, man bor i en liten närförort så kan det ta en och en halv timme att ta sig in till stan. Om tågen inte går eller om bussarna inte matchade. Så då körde jag motorcykel som pendlade mest. Ingen touring alls eller så. Så det var liksom min resa in till motorcykellivet. Det började och så stannade och sen så blev det av till slut ändå.
Vad härligt.
Ja, och det är först på senare tid som jag har fått upptäcka touringen. Alltså, jag gjorde ju en resa som blev ett tv-program tillsammans med Mattias Särnholm och Hanna Johansson och kocken Jonas Dahlbom och Kimmo Ilvonen som kör mycket enduro eller har kört. Som fotograferade och plåtade mycket. Vi gjorde en resa runt Sverige. 400 mil på 14 dagar. Och jag var ju direkt så innan. Och jag tror Hanna var på min sida också. Ska vi verkligen kan vi inte bara ta det lite lugnt också? Men Mattias har en annan motor i sig. Mattias är ju snickaren från Sofias Änglar och Broom Service. Och liksom är, ja, men han har en helt annan motor i sig än vad jag har. Jag tittar gärna på utsikten. Åh, titta där. Här är buddhisttempel. Ska vi inte svänga dit? Bara, nej, vi har ju bokat. Nej, vi ska till nästa ställe. Men tack vare den resan, och det här är 3 år sedan nu i år, så fick jag liksom uppleva Sverige på riktigt från motorcykeln. Och också liksom, jag fick jättebra utrustning eller fick tillgång till allt det där som man behöver. Och nu så kan jag liksom hoppa upp på motorcykeln i oktober. Och det är väl vid 3-4 plus går väl gränsen. Men, och ösregn, inga problem om du har bra kläder. Så att det är också så här. Då var jag ju 50 plus när jag upptäckte det. Och det slutar aldrig liksom upp och, vad ska man säga, imponera på en, eller man får nya upplevelser som gör att man får nya aha-upplevelser med motorcykel. Det är väldigt roligt. Så nu är jag ju en touring hojåkare också, tack vare den.
Kul. Vad kör du för motorcykel nu då?
Nu kommer jag ska inleda ett samarbete med Indien. Så då har jag precis haft kontakt med dem, så jag ska få låna en i deras elit kategori, så det är en Challenger som är, nu kan jag inte ens kubiken på det, men den är skitstor, och det är en rammonterad framkåpa på den. Det tycker jag ska bli väldigt spännande att se, för då de är ju väldigt fina i balansen, liksom låg tyngdpunkt, och det är någonting med att styret blir fritt liksom, när det är en ganska stor fet kåpa på dem, Challenger. Så ser jag fram emot och verkligen få cruisa med den där. Jag körde ner en bobber modell för 2 somrar sedan ner till Öland. Jag körde 50 mil på en dag. Jag var tillräckligt dum för att liksom inte fatta att det går inte. Man sitter jävligt knöligt på dem, inga kåpor. Och du vet, svanskotan känns ju som att den borrar sig igenom sadeln efter 10 mil. Så jag kom till, vad var väl i Västervik, så nej fan, jag måste ta in på hotell. Så men jag kör till Oskarshamn, tänkte jag då. Och sen till slut så stannade jag var 10:e minut för att bara få tillbaks blodet i röven liksom. Det lät ju otäckt när man sa det så. Men blodcirkulation är bättre att säga. Men det gick. Men just nu får köra en riktig sån touringhoj med stabilitet och kåpor. Och, nej, det ser jag fram emot.
Vad spännande för dig.
Mm. Vad var det som gjorde att du skulle ner till Öland?
Vi har ett ställe på Öland, så jag är där på somrarna. Mm. Och nu då när jag ska köra Indien, så det är ju väldigt livlig community. Alltså det finns Indiengrupper som liksom överallt i Sverige, så vi har redan pratat om att ha en träff nu i Mörbylånga. Mm. Där vi och så kör runt och visar södra Öland liksom. Så det är perfekt kombo. Jag gillar verkligen södra Öland, och sen att få visa upp det från motorcykeln, det är underbart.
Härligt. Vad innebär det att vara ambassadör?
Ja, det innebär att de ser ett värde i att jag kör motorcykeln, och jag, det, liksom, det förstår väl alla att det är fantastiskt privilegierat att få låna en motorcykel. Och sen jag ska representera både mina sociala konton, och sen, men jag ska ju vara med och arrangera ölfestivaler nu, och då ska vi blanda lite andra element då på de här festivalerna, så det inte bara är nörderier om öl, utan jag lyfter fram hantverksöl. Men där kommer vi också ha med Indien motorcyklar. Liksom. Men även andra saker som ostprovning och så. Men det ska vara ett litet utbud. Liksom. Så jag gör en del event och evenemang, och då är det kul att samarbeta med Indien.
Mm. Ja, för de här, det var väl lokalt med de här ölbryggerierna?
Ja, vi ska, så mycket som möjligt så ska vi hitta bryggerier, alltså småskaliga bryggare runt om de ställena som vi besöker. Men sen kommer det ju från andra regioner och så också. Nu när vi är i Stockholm så har vi ett bryggeri från Malmö som kommer också. Så att det är en blandning, både för att de gärna vill, och sen så att stockholmare får smaka annan öl också från andra ställen. Så det matchar vi lite. Och det är Robert Andersson och Glenn Paulsson heter de som är med och arrangerar. De har ju full koll på alla bryggerier i hela Sverige. Så att de ser till att det blir en bra mix. Det är som en musik vad säger, en festival. Att man ska blanda banden så att det är lite olika smaker.
Lite olika upplevelser.
Mm.
Ja, för det var det här projektet som du pratade om i podden Värvet, va? Med lite lokala bryggerier.
Ja, då jag har ju liksom haft de här tankarna tidigare, så att för flera år sedan, jag tror det var det jag pratade om då, så var det att jag skulle arrangera turer i Sörmland. Jag kommer från Nykvarn och känner till, det finns väldigt många bra mathantverkare och dryckeshantverkare där. Det som var svårt där, det var att jag hade ju inget säljnätverk liksom. Man behöver nästan vara företag som man säljer till. Så att, och bussturer. Så kom pandemin i, liksom i den vevan när jag startade upp. Så det föll på eget grepp där. Eller att man inte fick vara så många tillsammans. Och sen så dök det här, den här möjligheten upp då, tack vare de här som håller på med det tidigare. Så att, men just lokalt producerat tycker jag. Det vill jag verkligen vara med och lyfta fram. För att du får så många olika smaker. Och vad det gäller öl... Att vi är så vana vid att det finns vintillverkare i varenda dal liksom nere i Europa. Men vi har ju själva då ölbryggerier i nästan varenda dal. Eller, runt omkring oss så finns de överallt och har massa olika smaker. Så att vi kan, man behöver inte köpa vin från Nya Zeeland eller USA, utan vi har bra drycker till mat och till godis och till ost och så, att man får den kulturen att leva lite mer, att använda de lokala produkterna till det vi har använt vin till tidigare. Sådana saker tänker jag på.
Vad fint, för det är ju jätteviktigt att stötta lokalt också, oavsett om det är liksom drycker eller ätbart liksom, så det...
Ja, jag blev lite ledsen när ölkultur var tvungen att lägga ner i Eskilstuna som ni kommer ifrån. Men nu är de tillbaka igen.
Jajamensan.
Har jag förstått.
Ja,
så det är
du får
roligt.
Ta dig dit då.
Ja, det ska jag verkligen göra. Ja, men det är lätt med tåget att åka till Eskilstuna.
Ja, eller motorcykeln.
Ja,
man kan sova kvar. Och...
Ja, ja. Jag har ju spelat sommarteater på Radiomachismedierna också. Så att...
Ja, du ser. Då känner du ju till.
Jag har lite lokalkännedom.
Ja, vad roligt.
Men är mat ett stort intresse? Eller är det just ölen som...
Nej, men det är nog smakupplevelser. Mm. Det är ju någonting som vi, just att äta, det är ju någonting vi gör varje dag. Eller bör. Vi måste få i oss energi. Då tycker jag det är roligt att man tänker lite på vad det är man stoppar i sig.
Mm.
Och då är det inte bara nyttighetstanken, utan också smak. Och sådana fantastiska hantverk som finns runt omkring oss. Det med, vi gör jättefina ostar och cider och alkoholfritt. Bryggerier gör ju också läsker liksom och annat. Så det är inte alkoholen i sig. Och jag tidigt så ville jag laga god mat. Liksom. Även när jag var ungkar så ville jag laga god mat. Så det, men jag är inte duktig på något sätt. Men jag bryr mig. Det är lite som en motorcyklar. Jag är inte duktig på det. Liksom kunna märken och liksom tekniken och så. Men jag är intresserad och jag vill att det ska vara bra.
Jag tänker just på det här med touringen. Är du en tältare eller sover du i stuga? Just med maten, hur den kommer in i touringen?
Ja, nej, det är stuga alla dagar i veckan. Det visar sig att tälten är ju så jäkla små nu för tiden. Det kan vara jag som har vuxit ur dem också. Ja, men i 20-årsåldern så kunde jag nog tänka mig att allt skulle vara med ryggsäck och tält och liksom så enkelt som möjligt. Men nu, nej, jag har vuxit ifrån det storleksmässigt och smakmässigt. Jag vill verkligen att det ska vara tak över huvudet och väggar och en madrass där antingen kan sträcka ut tårna eller i alla fall få plats. De tälten vi hade med på touringresan där... Det spändes ju ut. Man såg ju mina tår liksom 10 cm längre ut än vad... Man spände ut tältduken.
Hur lång är du?
Jag är 197 cm.
Mm. Du behöver ett större tält bara.
Ja, för det blir som man ligger ner och liksom sträcker på fötterna. Då blir det ju över 2 meter.
Mm.
Men vi hade ju med oss på den här resan så hade vi Jonas Dahlbom också. Som är en fantastiskt duktig kock. Och vad han än lagade, alltså korv med bröd var ju magiskt gott, för att han, ja men något litet extra tilltugg liksom till det. Över öppen eld. Eller i sådana här eldkåter som fanns uppe i Norrland. Det kan jag rekommendera. Ha med en mästerkock. Något som jag tänkte på också, när vi kom runt på de här lite mindre orterna och hittade de här exotiska inslagen, att det var danskar, det var tyskar och någon från Liechtenstein liksom, som drev de här campingarna och äventyrslodger och sånt. Det är som att man nästan behöver komma från andra länder för att se det exotiska.
Mm.
Att vi inte riktigt ser det, för vi är i det. Hur fint det är och hur den här rymden som vi har tillgång till. Alltså öppna fält och täta skogar och sjöar och berg. Vi känns som att vi missar det. Så de måste komma utifrån för liksom, åh vad vackert det är. Här måste vi starta upp något. Det var någonting jag tänkte på.
Mm.
Ja, Sverige är ju fantastiskt att kunna, och det blev ju mycket under pandemin också, hemsemester, att folk upptäckte att ja men gud, vi har ju ett jättefint land själva också, att vistas i och upptäcka saker, det här med lokalt och sådär.
Visst.
Vad ger liksom motorcykelkörningen dig?
Jag skulle säga att det ger en, alltså det är en återhämtning. Samtidigt som det är, man behöver full fokus när man kör. Det går inte som en bil att, jag ska inte säga att man kan slappna av när man kör bil, men man kan slappna av mer än när man kör motorcykel, för du måste ta in varje kurva och anpassa din hastighet på ett annat sätt. Det är lättare med fyra hjul och liksom åka på svängiga vägar, och du är liksom, det är lite mer som tar emot om det kommer en älg. Så att det gör att man behöver vara lite mer skärp på motorcykel, men det gör också att man måste fokusera på det när man kör, och då blir det som en avkoppling. Man kan inte tänka på jobb eller stress eller problem. Och samtidigt som man upplever naturen, det är en naturupplevelse att köra motorcykel, för du känner dofterna. Och jag kör inte med några skärmar eller så här, att GPS och sånt, utan det är gammeldags. Lära sig kartan och stanna och titta på karta och kanske stanna och fråga någon. Det kan också vara ett tips. Det är jättebra att ha GPS och så, som man kan ta fram om man inte hittar. Men det är bra att kunna orientera sig och prata med folk.
Ja, det är ju surt ifall GPSens batteri försvinner. Då är man ju ganska borta om man...
Eller det vet ju alla att ibland visar den fel. Mm. Och ibland visar den en gammal väg som inte finns eller som är avstängd. Så hur sur blir man inte då? Så det är bättre att man tar bort den från ekvationen från början, och så blir allt en upptäcktsresa. Men det är bra om man är förberedd och berättar att vi ska åka ungefär i det här området.
Jag funderar just på din längd av motorcykel.
Ja, det finns ju... Men man vänjer sig ganska snabbt också. För mig är det ju mycket att knäna ska passa bra in vid tanken. Så att det inte hamnar utanför eller ovanför eller framför inbuktningarna som finns. Så jag har ju kört mindre hojar, men där pinnarna har suttit så pass bra så att jag får ner vinkeln. Liksom. Sen ser det kanske lite larvigt ut, att det må vara 1000 kubik, men det ser ut som en EU-moppe när jag sitter på den. Så det ser inte tufft ut när jag kör på de hojarna. Men nu med den här Indian Challenger, så är den är ju gigantisk. Så den ser väl ut som en normal motorcykel på mig. Eller jag ser ut och liksom passar bättre på den. Så det kommer också kännas bra rent här. För visst kan man bry sig ibland om, ser det coolt ut när jag kör den här? Och det har det nog inte gjort hittills, tror jag. Utan det ser ut som, vad gör den farbrun? Vilket barn har hon lånat? Har han lånat den hojen ifrån? Liksom?
Vad är det för en springcykel som barnen har?
Ja. Eller minimotto som jag hade när jag gjorde karaktären Captain Filling. Jag körde en sån här minimotto som hade, men det är väl typ en gräsklipparmotor på den, men om man sitter 30 cm ovanför marken.
Och hur kom du ner på den?
Nej, jag var yngre.
Lite mer vid.
Men Captain Filling visste inte hur man stannar, så att varje gång så välte jag. Det var med flit då. Men så axeln fick ta emot istället för benet, men jag var ju vadderad då. Men det var någon gång jag landade i rosenbuske, för att jag skulle till familjen Rumplund, hette de såklart. Och så kom jag fram och så välte jag då till höger. Och då sa de, vi tar den igen. Och bara, nej, för att jag landade i en rosenbuske. Och du vet, det tog hur lång tid som helst att ta sig ur. Det blödde lite så här på scenen. Måste vi vara på samma ställe? Ja, kör, vi måste ha samma för att det ska klaffa. Jag bara, nej, skit. Så det bara, då visste jag att jag kommer att välta in i en rosenbuske efter jag kört runt hörnet igen. Det var bara att göra. Allt för konsten. På en minimoto.
Du verkar liksom alltid så lugn. Hur hanterar du utmaningar i livet? Har du några tips?
Nej. Jag har nog tyvärr inte det. Jag tror jag kommer fram till att jag tror att jag är bra under press. Men jag är inte det. När jag... Om jag skulle fråga mina barn som är liksom i 20-årsåldern nu. De skulle säga, fan pappa du pallar ju inte. Du svär. Alltså, jag blir ju så här, jag sparkar i skåp och svär om jag har tre saker jag ska göra. Men jag hade en bild av att jag jobbar bäst under press. Det är sånt där man vill ha liksom, i sin bio. Hur beskriver du själv? Jag gillar när det är press och fart och många bollar i luften. Men jag kommer fram till att jag är nog lugn fram tills då det brister. Och, då, och det sker tyvärr lite för snabbt. Men fram tills dess är jag lugn innan jag tappar det.
Hur återhämtar du det då? Eller har du inget behov utav det?
Jo. Nej, men återhämtning är ju svårt för att som frilansare, det är ju många branscher som man nu inte är fast anställd utan man frilansar och då behöver man ju liksom visa framfötterna och tacka ja till det mesta för att man ska tappa momentumet och för att alla ska känna att ja, vi hör av oss till den och den eller till mig för att jag gör jobbet. Men det gör ju också att man kan ta på sig lite för mycket. Och jag har ju hamnat i lägen då jag har liksom kroppen har tagit slut. Den liksom stänger av. Och då alltså vid två tillfällen kanske under min 32-åriga karriär. Och då har jag har fått lära mig liksom att hur man kan koppla bort saker och liksom hitta ett lugn. Andningsövningar, sitta ner, det är ju tillstånd man kan välja att liksom slappna av och bli lugn genom andning och försöka sortera ut alla de här tankarna som man har, alla planeringar man har i huvudet, allt från jobb till mat, liksom vad man ska laga och till hur ska jag hjälpa alla i familjen att fixa det och det och det. Men man kan aktivt försätta sig i ett lugn med hjälp av andning och nu ska jag ta en halvtimme då jag verkligen bara kopplar av och försöker. Och det finns så här band man kan lyssna på, eller band säger jag. För jag fick ärva det av min pappa. Kassettband var de första.
Det var inte LP-skivor i alla fall.
Nej, det var det inte. Men kassettband är illa det också. Nej, men det finns på YouTube och många bra så här avslappningsövningar. Det kan jag verkligen rekommendera om man känner att man har hög puls och liksom tycker att nu kokar det i huvudet. Så och de gjorde jag så pass mycket ett tag så jag kan liksom ganska snabbt komma in i det lugnet igen. Använda mig av de övningarna, andningsövningar, man spänner kropp, alltså, knyter näven till exempel och sen slappnar av. Och då kan man känna avslappningen. Så det skulle jag säga är de quick fixen. Men sen är det ju att ta sig tid och köra motorcykel som inte är kopplat till pendling. Det är ju också, det är ju lyxtid liksom. Och då kan jag tycka att bara jag tar mig den tiden att faktiskt köra ett par timmar, en söndagsutflykt. Det kan räcka med att man åker en timme bort någonstans och sen så tar en timme hem. Det är ju lyxtid, eller det är ju avslappningstid. För det är ju bara avsatt för att jag ska se hur långt jag kommer på en timme och vart jag kör då. Det kan vara tips också. Bara två timmar, det är ju bra mycket mindre än de som spelar golf och som är borta i 8 timmar. Så, ja, jag kör en timme bort och sen så ska man ju hitta hem också på en timme. Så det får vara enkla vägar då. Men det tycker jag är också samma typ av avkoppling som när man med andning och så. Att det här är avsatt tid bara för mig och att jag ska tänka på allt annat än det som är vardag och jobb och det som kanske stressar upp mig.
Mycket klokt.
Ja, vi håller med. Det rensar bra i hjärnan när man får köra motorcykel.
Ja.
Så är det ju. För man hinner inte tänka på så mycket annat.
Och också om man kör, alltså man kan ju köra på olika sätt. Kör man grusväg lite mer sådär med kontrollerat ställ, eller vad man ska säga, att man faktiskt att man kör lite mer avancerat, då blir det ju, det blir lite motion också, man får upp pulsen och du kopplar bort hjärnan från vardagsstressen ännu mer. Eller om man kör cross eller enduro, eller man bara utmanar sig själv lite mer, så blir det ju nästa nivå av avkoppling och liksom snedsträck motion. Så det är ju ett annat sätt, men det tyckte jag var kul när vi var ute och körde Sverige runt. Och då körde jag det så pass, ja, men jag verkligen körde med bredställ. Men då hade jag kopplat ur allt det som finns nu på moderna motorcyklar med antispinn och låsningsfria bromsar. Så att jag trodde ju att jag skulle kunna, för då körde jag ganska fort, men med kontroll såklart. Men när jag sen skulle stanna, för jag fick lite mjölksyra, för när man står upp och liksom pressar knäna mot tanken för att ha lite bättre kontroll, då glömde jag bort att jag hade tagit bort det låsningsfria. Alltså, så att framhjulet låste sig ju direkt. Så bara, shit, det här var inte bra. Så då tänkte jag, ja, men jag gasar mig ur det här. Men det var för sent, så jag körde rakt över en så här mötesskylt. Så att man får ta det lugnt i början. Men jävla vad avkopplad det var när jag låg på kalhygget med en mötesskylt liksom snett bakom mig.
Så avslappnade just det momenten. Kör du grus någonting nu också?
Nej, men det har jag inte gjort sedan dess. Men det beror på lite vilken hoj man har också. För där behöver man ju ha någon lite mer offroadig, alltså touring-variant. Men jag gillar ju Modern Classic. Och det som är bra med Modern Classic är att de ser ju så pass coola och snygga ut, så man kanske inte behöver köra så jäkla våldsamt och köra om alla. För det har en tendens att när jag pendlade in, när vi spelade in Partaj och Kaffebärs, och jag pendlade med motorcykel, så här, jag kunde liksom ha ett avtal med mig själv. Ta det lugnt nu i trafiken, behöver inte. Och så man väl är där, så börjar jag köra zigzag runt bilarna, för att jag ville, poängen var ju att jag skulle komma före alla bilar. Och då så här, ju coolare hoj man har, jag tror, alltså så här, avslappnad Modern Classic istället för de här supersnabba hojarna, för då tror jag att då kommer jag köra med mer riskbenäget beteende. Men har man en Modern Classic som ser cool ut och kanske har lite högtalare som spelar musik, så här, då behöver man inte köra fort, för då är man cool ändå.
Då kan man glida fram, och så måste man inte rejsa vid varje rödljus.
Nej, det är det.
Mm.
Och liksom snirkla sig förbi backspeglarna där i Stockholmsköerna. Dumt. Det är dumt.
Ja, man blir inte populär i alla fall.
Nej.
Så är det ju. Nej.
Nej.
När du får förfrågningar i ditt företag, vad liksom grundar du dina val på? Vilka liksom projekt du väljer att göra?
Ja, men vissa kan ju vara så här. Jag skulle känna att jag klarar av dem, så att det inte är för stor uppgift eller något som inte passar mig. Liksom, ah, vi har en halvtimme där vi vill ha underhållning. Då funkar det kanske bättre för en ståuppare än för mig. Jag har ju lite karaktärer så här, imiterat och så, men det är inte, när jag gör företagsjobb på det sättet, då är inte det riktigt det passar ju bättre om. Ja, men vi vill ha en bra stämning och att det ska vara, det ska inte vara tråkigt. Det ska vara roligt, men inte att det är underhållning. Då är det lättare att säga att, ja, men det där passar mig. För det kommer jag att lösa utan problem. Och jag gillar också när det är att lära sig nya saker med företag som vill ha en lättsam presentation av ett nytt system som man ska införa och ska berätta det för alla anställda. Så här. Sånt tycker jag är roligt. Och vad det gäller så här, tv-förfrågningar och sånt, då det är lite samma sak där. Vilka kommer att vara med i vilket sammanhang? Kommer det att vara roligt? Ett tag så hade jag att, ja, men jag vill bara göra sånt där jag är med och skriver. För då kan jag liksom vara med och styra över eller vara med i processen. Hur det framställs sen. Men nu görs det inte så många drama eller humor projekt på det sättet. Så då handlar det mer om att ja, men vilka andra är med? Kommer vi ha en bra stämning? Och vad kan jag göra för att det ska bli en, för att jag ska liksom funka i den här produktionen? Jag försöker alltid hitta vad min funktion skulle vara. Så att jag förstår den och att jag förstår vad jag kan, ja, men vad jag kan ge. Så att de har användning för mig.
Kul. Får du mycket förfrågningar? Så både vitt och brett, tänker jag.
Ja, det går i perioder. Nu, lite mer nu kanske när jag är bäst i test. Eftersom det är 2 miljoner som tittar. Och då är det andra tv-produktioner som tittar också. Och så. Men mycket av det jag gör planerar jag ju själv. Liksom i egna projekt. Så att,
har du någonting du vill prata om?
Nej, men just nu så är det ju ölfestivalerna. Sen håller jag på med, jag har fått första godkännandet ett EU-projekt, EU-finansierat, att ha en utställning om Östersjön, om hur ser det ut med fiskebeståndet och vad ska det finnas för fisk och varför finns inte den fisken, och om också mycket om våtmarkerna som det har talats en del om med de här protesterna, men man fattar inte riktigt varför de protesterar. Så då finns det, och det görs väldigt mycket nu för att täcka våtmarker, för det har ju också med grundvattnet att göra. Och nu kommer jag in nu så här, det här kan jag prata ganska länge om.
Ja, gör men, gärna det. Det här är bra.
Men man har missat lite att berätta varför det är bra och hur man kan göra det, och att det faktiskt pågår arbeten där markägare hjälper till. Och vi dikade ju upp för 100 år sedan, 120 år sedan, för att få mer jordbruksmark och lättare att sköta skogsbruket. Och då rinner ju vattnet ner i diket och så ut i havet. Och har man då mycket gödningsmedel så rinner det ner i diken och så ut i havet väldigt snabbt. Har du då en våtmark någonstans mellan där man odlar eller har gödningen och havet, så hinner liksom vattnet sjunka ner och därmed också den här energin eller kvävet innan det åker ut i havet. För mycket kväve, då dör havet, då är det syrebrist. Och i skogarna så täcker du för, mossarna är ju uttorkade och då åker upp växthusgaser ur marken. Men mättar man den, om du inte har de här dikerna, så står vattnet kvar längre och täpper för så att växthusgaserna inte åker ut. Och samtidigt så får vi mer grundvatten. Det är mycket det. Och det är ju inte för att folk limmar fast sig på motorvägar som kommunerna lägger pengar på, utan det är för att det är vattenbrist. Och med de här våtmarkerna så får du kvar grundvattnet med. Det blir billigare för kommunerna. Så det har jag fått ett EU-stöd för. Ett första godkännande. Så jag väntar på lite fler stämplar. Så ska jag se till så att det om ett år ska det vara färdigt. På Öland och södra Öland. Det är en sak. Sen jobbar jag lite med stadsutveckling också. Mm-hmm. För det är stora fastighetsbolag inser nu att event och evenemang och saker som invånarna kan göra skapar ett livfullt liksom, kvarter eller samhälle. Och då blir det attraktivt för hyresgäster och folk generellt att vara där. Så då det jag kan i event- och evenemangssammanhang och underhållning kan man ha nytta av även när du bygger nya stadsdelar. Så det är några grejer.
Kul. Och då kommer också här lite lokala in, tänker jag. Alltså just stadsutvecklingen där också. Det är ju väldigt viktigt med det lokala.
Ja. Mm. Och då är det både just att jag får möjlighet att göra både på landsbygden och i stan. Och så träffar jag väldigt mycket intressanta och bra människor och så leder det till någonting annat. Jag har precis varit, bara för ett sånt samarbete, du vet, man pratar med någon som är väldigt duktig inom mathantverk och dryckeshantverk och så tipsar, fick ett tips nu om några som gör väldigt god kola, Pärlans konfektyr.
Ja, just det. De har jag hört.
Finns på Södermalm och de har tillverkningslokal här också. Och då fick vi tipset att, men tänk att göra en kola med lite ölsmak eller ölkaraktär för vår ölfestival. Så då var det Stockholm Brewing så, ja, men vi kan ställa upp med lite öl och malt som skulle passa att göra kola av. Och då, så att man matchar liksom när man pratar med folk och så träffar folk och så är det någon som säger något och så det där låter ju kul, det kan vi ha användning för på vår ölfestival. Samtidigt som man lyfter fram lokalt producerat hantverksmat eller godis i det här fallet. Och så kombinerar man de två och så får vi en väldigt levande matkultur. Och det är bara nyttiga saker, öl och cola. Mer sånt.
Och det är liksom så här samverkan när det är som bäst också, ja. Tänker jag. Att man hittar olika det,
ja, precis. Gemensamma. Mm. Och det är ju andra typer av samverkan också som liksom till slut, man undrar varför ska jag gå på alla de här mötena, men så till slut så märker man, men det där skulle kunna funka på i ett helt annat sammanhang.
Mm. Men får du liksom då, när du nätverkar och sånt, får du mycket idéer i huvudet och bara, det där måste jag liksom köra på, eller i alla fall skriva ner att tanke framåt liksom.
Och ofta hänger det på att man träffar människor som har kunskaper som jag själv inte har och som man blir inspirerad av och som sen kanske tipsar om något annat. Så att just det här att, och det har jag försökt hela tiden, men jag vet inte hur duktig jag varit, men att inte tro att man klarar av allt själv, utan att lyssna på andra. Det är bäst, vi är bäst i grupp. Liksom. Rätt typer av grupper så funkar vi bäst som människa. Det gäller all utveckling, även om man tittar på tv-program eller nöjesprogram. Så ju bättre gruppen är, desto bättre blir det. Än att man gör det en och en.
Man lyfter varandra helt enkelt.
Ja, och att man får testa det på varandra och ha lite olika inspel. Mm. Så har du större chans att lyckas. Har jag erfarenhet av.
För när man läser dina inlägg, framförallt på Instagram, så du är ju väldigt generös med liksom positiva ord om andra människor. Det känns som att du är en sån person som är väldigt tacksam och ödmjuk.
Ja, det är ju trevligt om du uppfattar så. För det försöker jag nog vara. Men jag använder ju, mina sociala medier är ju mest för att visa vad det är jag gör. Liksom. Det är inte så mycket, men vissa personliga inlägg har jag också. Men så fort det blir negativt så försöker jag liksom inte att gå in i. Det är oftast en väldigt ytlig och tråkig och förvrängd diskussion om man ska försöka skriva vad man tycker och tänker och alla vill ha rätt. Kan vi säga långa trådar av som bara blir hela, så till slut så blir det spy-emoji och clown-emoji bara. Det är så många sådana sammanhang som man har sett, så jag försöker jag håller mig inte där och jag är ingen aktivist. Gör jag någonting som för att samhället ska bli bättre så gör jag det liksom, då lägger jag inte ut det på Instagram, utan då är det viktigare att jag samarbetar med bra människor. För det är lätt att det blir en konflikt styrd diskussion kring det, och det kommer man ingen vart av. Så att ja, men det kan nog vara det då, att jag, och är det människor som skriver liksom oförskämda saker, så tar jag bort dem och blockar dem direkt, för det bestämmer jag, det är mina kanaler. Så jag har inte någon öppet forum liksom som man diskuterar. Så.
Nej, men det är bra. Mer kärlek till folk.
Hej då, pucko. Borta. Jag skriver ju inte det då. Men jag
man kan
tänka
i alla fall.
Ja. Man tänker så. Ja. Det går bra.
Ja, nej, men så upplever i alla fall jag när jag har läst liksom, att du verkligen hyllar så här, kollegor i branschen och sånt där. Det är fint vara liksom tacksam och ödmjuk. Så.
Ja, försöker.
Jag funderar på just det intresset, eller ditt arbete kring Östersjön och det där miljöintresset. Har du ett stort miljöintresse?
Nej, jag tror nog jag har ett stort, ska man kalla det, kunskapsintresse. För att jag var nog på väg att bli lärare innan jag halkade in i underhållningsbranschen. För att kunskap är ju grunden till att vi har, att vi har det så pass bra som stora delar av världen ändå har idag. Det är för att vi kan nya saker. Så att jag tycker nog att kunskap är nog nyckeln till att vi ska få en bättre värld och att vi ska få bättre umgänge med andra människor. Och just att det blev Östersjön, det var att jag skulle arrangera en hamnens dag, kallar vi det för, i Mörbylånga. Och så skulle jag få dit en fiskebåt, för det ligger ju plask ute i Östersjön liksom, och fiskindustrin är ju en gammal tradition där. Men det fanns bara en fiskebåt, och han lät så deppig, fiskare, när jag pratade med honom, och nej, tyvärr, jag kan inte, och nej, det finns ingen fisk. Och då blev jag så, finns det ingen fisk? Varför inte? Och vilka fiskar borde det finnas? Det blev en sån här, jag blev nästan irriterad över att jag inte visste det. Och hur allvarligt det var, hur tomt det är liksom i haven. Och då blir det intressant att få träffa människor och höra vad det kan bero på. Och hur det har sett ut. Liksom. Så då, det föds nog i att det är kunskapen som är nyckeln till att vi har det bra och att vi förstår saker. Och utifrån det kan man prata med andra människor när man kan saker. Och bort ifrån, så mycket bort från gissandet som möjligt. Sen kan man ju få ha teorier, men alltid ha en liten tror jag efteråt. Inte, jo, så är det.
Jag är väldigt tacksam för att du tar upp det just här, så vi får möjlighet att sprida det också.
Ja, ja, men det är jättebra. Och det, jag tycker att tillsammans så tar vi upp det här med att sprida vad våtmark är, så kanske vi får bort de här som limmar fast sig på vägarna och ska kasta sig på Vasaloppet spåret och få kameror i huvudet på tv-inspelningar. Det är ju bara, det är trist att det behöver vara så. Det är dags att sprida budskapet istället för att krångla till det.
Mm. Ja, det är inte så vi kommer framåt tyvärr.
Nej.
Nej.
När man kollar på den här helvetesresan som du gjorde med Mattias och Hanna och resten av gänget, så fick man inte intrycket av att det var så härligt som ni hade det. Hur lång tid tog det? Eller är det felaktigt intrycket som man fick? Eller tog det tid innan du ville ut igen och åka?
Nej, det verkligen gjorde med mig, det var just det här att man kan köra i alla väder. Det är otroligt lyxigt att få uppleva Sverige från motorcykeln. Det fick jag med mig direkt. Men sen är det, och det tror jag alla i stort sett håller med om, reser man i grupp, och ju större gruppen är, desto svårare är det. För att alla vill olika saker. Det är, hur du än reser på en semester, så ju fler viljor det är, desto krångligare blir det. Sen kan man ju ha, liksom, om man hyr ett stort hus tillsammans, och så ses man på kvällarna och har middagar, man kan gå och lägga sig och liksom, om man inte tycker nu räcker det för min del att vara med så här många människor. Men kör man så där med en grupp, så blir man ju, vi funkade ju väldigt bra ihop generellt. Sen var det att jag är nog lite mer laid back, så för mig hade det passat bättre att vara spontanare och svänga in på vägar som man ser, och Hanna är nog likadan. Men alla vi njöt ju i slutändan av det vi hade fått göra. För jag tror inte, jag hade i alla fall inte gjort det här om inte det hade varit för att Mattias drog ihop det. Så ibland behöver man ju, man behöver umgås med folk som är olika än själv för att man ska liksom få med om nya saker.
Definitivt.
Så att jag lärde mig massor, och jag, ja, men så fort vi kom hem, ja, men så var det också, att eftersom jag bor i Stockholm så kände jag att jag saknade aldrig stan när vi var ute. Det var väldigt påtagligt. Jag gick på Södermalm, skulle träffa mina polare från Café Bärs och ta en bira. Då tänkte jag, men man kan ju bo på landet och sen åker man in till stan och hälsa på. Men det är mer så att när jag var i stan så längtade jag ut till landet. Liksom, eller köra ute i landet. Så det var en aha-upplevelse. Att komma tillbaka till stan och inte känna, oh, vad skönt det är att vara liksom i en storstad igen. Det kände jag inte. Den enda storstan som vi var i, den var när vi landade i Linköping, där Jonas bor och har restaurang. Dalboms mat kan jag rekommendera. Han är ju mästerkock trots allt. Och då var det så här, det var lite, jag ska säga, man kände sig lite som en, att man inte hörde hemma i stan på något sätt. Man kommer med liksom våra motorcyklar och med all packning, så ska man bo på ett stort fint hotell. Det var lite felplacerat på något sätt. Det passar bättre när man kom till små stugor eller på andra ställen ute i landet. Det var väldigt intressant att känna så. Att inte sakna en storstad.
Har barnen också börjat köra motorcykel för att du kör? Eller hur har det gått ihop med familjelivet?
Nej, det är ingen som är särskilt motorintresserad i familjen. Utan jag har varit den som har dragit i det. Liksom. Jag har haft båt, ett motorbåt och när barnen var små. Och åka på bilsemester och sådär har vi gjort. Liksom. Men motorcykel har jag inte... Nej, det är ingen som har visat intresse. Alls, faktiskt. Och jag var ju den i familjen som... Min bror var ju den som var teknikintresserad. Och han körde ju motorcykel. Han hade ju cross tidigt och kunde plocka ner en växellåda och lägga ut det på ett lakan, liksom. Det såg ut som ett konstverk nästan. Jag köpte ju moppe ganska tidigt och det var alltid så att det blev någon del över så att förgasaren inte funkar. När jag satte ihop det igen, var alltid någon som skramlade eller så jag är, det är märkligt att jag då får vara den som är mer teknikintresserad på så sätt att användarintresserad av teknik. Jag är ju inte teknikkunnig eller intresserad på det sättet i vår familj då. Men verkligen inte den som kan. Jag är inte den som har ett garage där jag meckar med motorer. Jag är glad att andra kan göra det.
Det är härligt att man kan köpa tjänster.
Ja. Mm. Och bara få uppleva. Det är min grej.
Mm. Vad har du för drömmar?
Mina drömmar just nu? Ja, men det är nog... Jag har ju ganska många trådar som jag drar i. Ganska många olika projekt. Jag har nog långsiktiga och kortsiktiga. Nu är det ju att få till de här. Vi har ölfestival. När vi spelar in det här så är det ju en vecka kvar. Så just nu är jag mitt uppe i det. Och när man får ihop de här fina samarbeten som ska få vara med på festivalen och visa upp sig. Då är det så här, vad kan vi hitta mer? Liksom, man är som uppe i det. Så då, jag drömmer om att det ska bli en väldigt bra upplevelse för besökarna. Men sen har jag, tänk om jag kan... Liksom i Mörbylånga hamn på Öland, tänk om man kan göra saker så att jag faktiskt kan jobba där halvårsvis liksom på sommaren och vara där och vara i Stockholm på vintrarna kanske och göra andra projekt där. Så det är nog det som jag drömmer om, att försöka etablera och skapa. Jag gör ju saker som inte är det jag har jobbat med i 32 år, men som är kopplat till det med upplevelse, underhållning och så. Så att jag försöker ju skapa ett nytt ben att stå på liksom, som ett jobb. Och det är jättekul, också lite läskigt att man liksom gör andra saker än det jag gjorde fram tills nu, eller fram tills för något år sedan. Så att jag är mer så här, jag hoppas att jag får det här att funka och växa och bli bra. Det blir det som är drömmen på något sätt. Men det är som att jag är mitt uppe i det. Så att jag kan inte ha så många andra drömmar igång. Liksom. Men en dröm i år också, det är att jag får till en sån här resa. Med lite, för nu när jag kör på småvägar. Jag åkte genom Småland här i förra helgen. Och så ser man, vilken fin asfalt det är här. Och vilka bra svängar det är här. Och jag måste typ bara geotagga det och komma tillbaka och köra hoj. Så kan jag ha ibland. Och köra med Hanna. Som ju har kört överallt. Och när hon då tipsade om, jag hade en serpentinväg någonstans mitt i djupaste skogarna i Småland. Jag hade aldrig hittat den om det inte var för henne. Och det var som att köra i liksom, nu har jag inte kört i Alperna, men och väldigt små Alper, men ändå att det var en serpentinväg mitt i Småland som det jag kan ha lite så här en dröm om att hitta fler bra vägar, kanske på nära håll. Jag har några sådana i Sörmland som man liksom kanske arrangera turer liksom med grupper. Åka till Djursmejeri till exempel som finns i Hälleforsnäs. Mm. Provsmaka lite ost, köra jättefin asfalt, kurviga, nylagd, eller inte nylagd, men det är ingen väldigt fin asfalt. Inget grus eller sand på när liksom det har försvunnit här från vintern. Och få visa upp och få känna på de vägarna, kanske ha med sig några polare.
Vi är på, lätt. Ja. Vi hjälper dig att
projektleda. Det är inte långt från Eskilstuna. Mm.
Nej, verkligen inte.
Och det är fantastiska vägar.
Ja. Mm. Och så just när man hittar de där sekvenserna som är, det här. Då vill man bara att det ska fortsätta för alltid och alltid. Så de här längre småvägarna som... Jag åkte någon sån väg från Hälleforsnäs. Jag hade varit på en liten mini-matmässa där. Och sen skulle ner till Norrköping. Där fanns det också såna vägar. Och så har jag inte tagit mig tid att åka dit. För det är lite tråkigt att köra E4 dit kanske.
Du får ta fram någon sån här alla bra slingor där man kan köra. Ja. Motor, så får det bli en kommande projekt här.
Ja,
alla fina vägar.
Du får helt enkelt göra en app mellan de här olika lokalproducenterna också.
Spara på dem. Om jag hade någon användarvänlig sån här funktion någonstans. Så bara här, tänk, det skulle man ju starta. En app där alla fick lägga till.
Mm.
Så det är användargenererat. Och så har du min bästa väg-appen.
Mm.
Den är öppen liksom, för alla. Man bara tipsar.
Mm.
Finns det inte en sån?
Inte som jag känner till.
Du får googla. Annars är det dags att dra igång.
Annars är det här är ett nytt projekt.
Ja, bara att köra. Ja, alla idéer
jag bara gör det till hösten.
Ja, inför nästa år.
Ja.
Det är jobbigt med alla idéer som bara poppar. Liksom.
Ja, en sån grej känns ju verkligen bra.
Mm.
Det borde finnas.
Ja, eventuellt. Ja, men vad spännande med ölfestival. För det är första ölfestivalen som du är med och arrangerar. Eller har den gjort?
Ja. Nej, jag har haft lite off the beach och så. Men det är ju inte ölfestival på det sättet. Utan det här ska ju vara en upplevelse på ett annat sätt. Att vi ska skapa ett bra häng. Och där vi ska hitta folk som inte har varit så intresserade av hantverksöl. Det ska inte bara vara liksom medelålders manliga civilingenjörer som går runt med anteckningsblock. Utan det ska vara nyfikna, unga tjejer och killar som vill bara se vad det är. Att det inte bara är bäsk IPA utan att det är så mycket annat som finns.
Vad roligt. Lycka till med den festivalen.
Tackar.
Väldigt spännande.
Mm.
Vem skulle du vilja få lyssna på i våran podd? Liksom MC-relaterat.
Ja. Vem skulle jag vilja ha? Ja, men kanske någon som driver ett sån här MC-fik. Ni vet såna som man åker förbi som, där det liksom kan vara tusentals på en sommar. Hur deras upplevelse är av MC-folket. Ja, men det finns ju i alla regioner eller liksom nästan överallt utanför stadskärnorna så finns ju de här ställena som motorcyklister har bestämt sig för. Det är oftast bredvid någon bra väg.
Mm.
Här är ett bra ställe att mötas upp när man ska ut och köra. Men, ja, men prata med någon sån.
Har du något tips som du vill skicka med till våra lyssnare?
Kanske som slutord. Som är liksom tråkiga slutord men jävligt nyttiga. Ha bra kläder. Galoscher och varma alltså handskar som tål väta. Och bara riktigt bra regnkläder. Och varmt om du kör tidigt eller sent på säsongen. Så kan du åka när som helst. Det är verkligen, bli inte en fint väder åker utan åk gärna när det regnar och ha bra grejer med dig eller på dig. Så jag vet inte, jag kände så här att ja, men ingen kan stoppa mig. Det är en god känsla.
Mm. Verkligen, världen ligger framför
dina
hjul.
Ja, exakt.
Det har varit jättekul att få prata med dig Johan i podden så att vi är jättetacksamma att du ville vara med.
Ja, tack för att ni bjöd in mig. Jättetrevligt.
Superkul. Och vi har faktiskt en liten present till dig också. Ooh. Apropå det lokala. Så har vi lite chokladpraliner från Amarant, ett konditori som ligger i Eskilstuna och Torshälla.
Ja, ja.
Så lite så här handgjort från våran stad.
Ja, men vad trevligt. Torshälla, jag har en kompis som har sommarställe där ute.
Ja, du ser.
Men jag har missat det här, så det här var ju jättebra. Ja. Tack så hemskt mycket. Älskar konfektyr.
Underbart. Tusen tack Johan.
Tack så mycket. Tack.